Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 63 utav Svenska FPL-podden. Vi gör oss redo inför Game Week 14 och spelar in tisdag den 26 november, en Champions League-kväll. Och i det här avsnittet så ska vi kolla in senaste Game Weeken, alltså Game Week 13. Och dissekera och gå igenom vilka lag som imponerar, vilka spelare som sticker ut åt båda hållen. Vi ska kolla in poddligan, hur det går upp i toppen och även poddlaget som vi förhoppningsvis skulle kunna hitta där uppe snart om vi fortsätter i samma takt som vi har gjort nu. Och veckans rekommendationer och avslutningsvis massa lyssnarfrågor. Och som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet och mitt stim fortsätter med mina rekar. Nu senast var det den raka segern till Leicester borta mot Brighton till 2-15 helt stensäker. Jag hoppas ni hakade på där. Den här veckan så tycker jag man kan fortsätta att backa Leicester nu hemma mot ett Everton som är lite i kris till 1,70. Och om man är lite girig och vill ha ett ännu högre odd så går det förmodligen även att spela ett handicapspel med Everton plus 1 och fortfarande lägga in ettan såklart då. Och då ger Coolbet just i detta nu 3,05 för det spelet. Väldigt bra spelvärde skulle jag säga. Kom ihåg att spela enbart för dig över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med alla fina priser. Och om ni inte känner på er att ni kommer vinna priser från Unisportstore eller heller inte kan vänta så länge så tycker jag det är ett bra läge att gå in på deras hemsida nu under Black Week. De har redan rabatterat priserna, de väntar inte till fredagen och med rabatter upp till 60%. Så gå in och kolla dina sympatier och ditt lags matchtröjor exempelvis. Eller om du ska köpa nya fotbollsskor eller vad det än må vara. Det går att göra riktigt bra deal där. Eller varför inte köpa julklappar. Vi hoppar in i matchgenomgången och Stefan, jag tänkte att du kan få börja med City-Chelsea.
Ja, men det gör jag så gärna. Och City vinner ju med 2-1. Men det var en väldigt jämn match det här. Och Chelsea ställde till med stora problem för City. De Bruyne, han blir målskytt och fortsätter därmed att producera efter en kortare svacka. Målet som han gör är ganska turligt då den tar en touch. Men jag tycker att han är fortsatt högintressant och han är den spelaren som är liksom deras motor på mitten. Och när David Silva inte klarar av att vara lika bra som han har varit för några år sedan så blir det mer och mer tydligt att De Bruynes vikt för City. Så det tror jag kommer fortsätta. När det gäller Sterling och Aguero så hade ägarna till dem lite jobbigare. Sterling får ju ett mål som blir bortdömt för en hårfin offside på stopptid efter VAR-granskning. Och Aguero, han bränner dels en hel del bra chanser, men han skadar sig även och kommer nog missa 3-4 omgångar, vad vi tror av Guardiolas initiala kommentarer här. Matchen är ju väldigt tajt nu i december. I övrigt så tycker jag Mahrez var väldigt bra. Men tyvärr så är väl rotationsrisken fortsatt stor för honom. Då Bernardo Silva också finns. Det som skulle kunna hända nu när Agüero är borta är att Sterling får någon match på topp. Och att då Mahrez och Bernardo Silva kan spela kanterna. Men jag tror som sagt att Jesus kommer spela merparten utav matcherna på topp. I backlinjen så är det lite osäkert just nu. Cancelo startar igen för Walker. Det gör han även i Champions League ikväll. Jag tror dock att Pep, som brukar rotera mycket, även kommer göra så i december när det är tajt med matcher. Och därav så skriver jag helt enkelt av både höger- och vänsterbacken just nu. Då jag tror att det kommer vara för mycket rotation. Och vill man in i Citys försvar som inte har imponerat supermycket, så är nog Stones det klokaste valet. Kollar vi till Chelsea så gör man som sagt en bra match. Och rätt väntat skulle jag säga så ställer man upp med Jorginho, Kanté och Kovacic på mitten. Och det här är ju dåliga nyheter för Mount. Även potentiellt sett för Jorginho, då det är han som offras när Mount byts in i slutet där Chelsea jagar en kvittering. Jag tror dock vi kan vara rätt trygga med att Lampard kommer gå tillbaka till sitt 4-2-3-1. Spel när de möter sämre motstånd än City. Och därav så tror jag att Mount kommer få mer speltid. Men jag är fortsatt mer intresserad av deras yttrar i Pulisic och Willian just nu. Det är alltid svårt att sticka ut mot City offensivt. Och den spelaren som kanske stack ut mest, det var ju Kanté som gjorde mål och även var väldigt nära att bli tvåmålsskytt. Utav yttrarna så tycker jag Willian är lite bättre än Pulisic för dagen. Medan Abraham fick nöja sig med 73 minuter. Men som sagt, jag skulle inte dra allt för stora växlar av just den här matchen. Då det är väldigt speciellt när det är sådana här stormatcher.
Yes, Jesus där. Är det någon spelare att satsa på nu när Agüero är borta, tycker du?
Ja, absolut. Man skulle ju sticka ut väldigt mycket och han har ju potential att göra mycket mål såklart. Men problemet är fortsatt på forwardsidan att jag är väldigt, väldigt nöjd med dem. Vi har rekat länge nu i Vardy, Jimenez och Abraham. Och sen har vi även pratat mycket om Rashford på slutet och han tycker jag också är fortsatt högintressant. Så jag har lite svårt att hitta en plats för honom. Men ja, som sagt, han är en stor differential som absolut kan göra det bra här.
En fundering som jag är lite inne på nu när Agüero är borta. Han brukar vara den givna straffskytten i City annars. Vi har sett Jesus gjort ganska svaga straffinsatser. Vad tror du, där vågar du på någon chansning? Är det David Silva eller kan vi som sitter med Kevin De Bruyne ha någon förhoppning om att han kan få kliva fram om det skulle dyka upp någon straff, eller vad vågar du gissa?
Nej, det är väl spekulationer, men jag tror att De Bruyne känner sig rätt sugen på att kliva fram, och det är väl han eller Sterling som jag tippar kommer få chansen att slå nästa straff. Jesus har ju som sagt missat straff både i City och i landslaget på liknande sätt.
Precis. Ja, vi får följa det, men det är i alla fall kan finnas lite förhoppningar för ägare av De Bruyne att det kan bli några straffar också, eller någon straff kanske. Jag tänkte gå vidare med Crystal Palace Liverpool, en match som Liverpool vinner med 1-2, och som så många gånger förr denna säsong så vinner Liverpool utan att egentligen tok imponera, vilket kan vara ett tecken på att det här är ett blivande mästarlag som vi ser. Det är många fantasymänniskor väckade sina pannor över inför Game Week 13 var kring de här ankelskadorna på Salah och Robertson. Det visar sig att Robertson fick startplats samtidigt som Salah tog plats på bänken. Salah var dock på väg att få ett inhopp innan Liverpool gjorde avgörande 2-1-målet. Och Klopp säger att Salah ska vara 100% och kommer att starta i Champions League här imorgon. Vi får helt enkelt se. Liverpool spelar ju imorgon onsdag. Många har sålt Sala och Manés galna form har nu gjort att de kostar exakt lika mycket i form av 12,2. Sala har förlorat över 1 miljon ägare sedan oktobers landslagsuppehåll och är faktiskt lite av en differential i detta läge med sin ägarandel på 23,2%. Och de här 23,2% tror jag egentligen är lite lägre. Jag skulle inte förvåna mig om det är ett gäng spöklag, alltså lag som egentligen ingen sköter om, sitter med honom. Och 23,2 det är faktiskt den lägsta ägarandelen på mittfältare över 10 miljoner i pris. Detta gör ju nu att man står inför ett val att antingen sitta kvar och hoppas på en leverans, vilket då gör att man kan sticka ut kanske till och med en bindel på Sala. Alternativt då var lite så, och bara ta bytet och ta in Mané, eftersom att den stora risken som finns, det är ju den här ankelskadan. Hur kommer den svara? Även om Klopp säger att han är 100% tillbaka, så är det ju ett väldigt tajt matchande med i stort sett match var tredje dag här nu för Liverpool hela resten av året. Och frågan är om Salas ankel verkligen kommer klara av det här. Hur tänker du där, Stefan?
Nej, jag bytte Sala till Mané inför den här gameweeken, vilket var väldigt skönt. Så att jag gjorde mitt val där och jag är inne på samma spår som dig, att jag drar mig från att både ta in Robertson och Trent just på grund av att matcherna duggar extremt tätt. Jag tror Liverpool ska spela var tredje, var fjärde dag nu fram till liksom nyårsdagen.
Ja, just gällande Robertson så fick ju han återigen offensiv utdelning, men utan hållen nolla. Och efter matchen så pratar han fortsatt om smärta i sin ankel. Och som sagt, precis som med Salah där, med det tajta matchandet i december, känns viss rotation ganska så trolig ändå. Och jag råder ändå att hålla sig borta, även om spelschemat såklart är lockande och Robertson fortsätter att imponera och ta poäng. Gällande att trippla upp då på Liverpool med det här spelschemat har jag nu i alla fall svängt lite i, och istället nöjer jag mig med Trent och Mané. Och det underlättar ju även inför Game Week 18 då Liverpool blankar och dessutom så möter Leicester och City varandra i den omgången. Så att det gör ju att man förmodligen sitter med spelare därifrån. Vad är din syn där, Stefan?
Nej, jag är också bara intresserad av de två just nu faktiskt. Så att jag är helt enig i båda de spelarna, i både Sala och Robertson.
Yes. Jag ska, innan jag går över till Crystal Palace, även säga det att Trent, han fortsätter skapa en hel del, men assisten verkar utebli. I den här matchen så kom 4 nya key passes, vilket gör att han nu har 46 stycken under säsongen, mer än någon annan spelare oavsett position i spelet. Crystal Palace då, ja, de var på inget sätt dåliga i den här matchen och fick bland annat ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det man ska känna till om Crystal Palace är att spelschemat framöver nu ser riktigt mumma ut hela vägen fram till årsskiftet. Burnley borta i nästa omgång är ju för sig alltid en tuff match, men Palace bör ha möjlighet till ganska många poäng kvarvarande matcher av 2019. Och då börjar man ju kolla in i Palace trupp och se vart ska man hitta sina spelare. Och vanligtvis tycker jag ändå att vi fantasy managers brukar investera i Palace försvar snarare än anfall. Så vi kan väl börja med försvaret. Och Kelly är ju fortsatt den överlägset mest ägda spelaren i Palace just nu. Och han har på senare tiden fått en bänkplats. Men visst hopp för hans ägare finns ändå kvar, då Joel Ward på högerbacken återigen drog upp en skada och Kelle fick ta hans plats. Så om Ward fortsätter ha de här problemen så kanske han kommer få ta den platsen. Och med uppkommande motstånd bör vi ju få se en del nollor igen. De 3 nollor som Palace har hållit den här säsongen är mot Norwich, Aston Villa och Everton. Och det är ju liknande motstånd som väntar nu här framåt. Och med sånt motstånd så kanske man även har vissa förväntningar i offensiv väg. Och om vi då vänder blicken mot offensiven så är det väl främst Zaha som verkar ha hittat formen lagom till det lite enklare spelschemat. Och vi pratar lite om det här, du och jag, Stefan, och jag är inne på samma spår som dig. Jag tror att den svaga formen i starten av säsongen mycket väl kan bero på den här uteblivna transfern, då han säkerligen ville få till en flytt. Men det verkar han ha glömt bort nu. Han är prisad 6,6 och han skulle kunna vara en fin differential, och han radar faktiskt upp riktigt bra statistik som han nu har gjort en längre tid. Hans stora problem denna säsongen är dock hans låga conversion rate, men min tanke är i alla fall att jag tror att formen kan ha vänt och att den conversion raten kommer gå upp. Om man söker en riktigt prisvärd anfallare finns annars Ayew på topp, men man ska vara medveten om att Benteke stjäl en del speltid. Så personligen så är jag faktiskt lite mer intresserad av Mosé i Sheffield United i den prisklassen, men dit kommer vi lite senare.
Yes, Brighton-Leicester. Leicester vinner med 2-0 och man fortsätter imponera stort. Vardy är ju helt ostoppbar just nu och han borde faktiskt ha kommit ifrån den här matchen med mycket fler poäng då han hade fina lägen själv och även spelade fram sina lagkamrater till gyllene lägen som de brände. Så att 12 poäng var ju underkant från den här matchen. Och detsamma gäller ju Madison som mycket väl hade kunnat haft 1+1 en annan dag. Och jag tycker även att Perez börjar hitta form mer och mer. Men därför kommer man ju få räkna med att han får mycket mindre speltid. Och Rodgers ganska konsekvent har bytt sina yttrar i matcherna. Så att mindre speltid, men som sagt, det kanske inte behöver vara negativt och de kan avgöra innan han får kliva av. Tielemans då, han var lite mer anonym idag och det kan ha berott på att Leicester primärt hotade från kontringar i den här matchen. Han kan också ha varit lite sliten då han spelade två matcher för sitt Belgien i landslagsuppehållet. Bakåt, där ser det ju kassaskåpssäkert ut just nu och i den här matchen så släppte man inte till ett enda skott på mål. Så Jonsson fortsätter vara väldigt prisvärd, men just nu så spelar Chilwell som en riktigt super ytterback och är verkligen i sitt livsform. Så jag tycker att det är ett rätt svårt val mellan dem, i alla fall om man inte sitter men någon av dem nu, då så Jonsson har gått upp till 5,0 tror jag. Och Chilwell endast kostar 5,8, så 800 000 mer. Och jag tror man kommer få, eller man kan räkna med mer offensiv utdelning på Chilwell än vad man kan på Jonsson. Så att båda de är faktiskt jättefina. Det om Leicester. Brighton, de var ingen vidare i den här matchen. Och spelschemat ser rätt svårt ut nu, så jag avvaktar dem för tillfället. Man ska komma ihåg att Dunk var avstängd och när spelschemat vänder då kollar jag mot Ryan och Dunk framförallt. Även om Mopay fortsatt ser rätt pigg ut på topp, men jag tycker att det finns bättre anfallare där just nu.
Yes, vi går vidare med West Ham och Tottenham. Matchen slutar 2-3 och ja, det var ju mycket intresse kring Tottenham. Och Spurs är förmodligen ett av de lag som de flesta är mest nyfikna kring nu med Mourinhos intåg och vilka spelare som eventuellt kan gynnas eller missgynnas framåt. Jag ska gå in nu och kolla just i skrivande stund. Ja, kollar man på spelare som byts in så är det många som rusar mot framförallt Son, men även till viss del Kane. Och jag ska börja med att säga så här innan vi pratar allt för mycket att det är svårt att ge några definitiva svar efter endast en match och dessutom mot detta bedrövliga West Ham-försvar. Men det finns ändå intressanta saker att prata om. Eriksen till exempel fick även under Mourinho i alla fall nu till starten sitta på bänk och den som tog nummer 10-rollen och verkligen imponerade var Dele Alli. Just Alli tillsammans med Son är de spelare jag följer närmast i Spurs offensiv. Alice imponerande spel som nummer 10 gjorde även att Kane höll sig mycket mer inne i boxen där vi alla vill ha honom. Tyvärr fanns det tendenser senare i matchen att Kane igen föll lite djupare. Så vi får nog avvakta lite innan vi drar allt för stora växlar kring detta. Det jag ska säga om Ali också är att jag tyckte han såg jättefin ut. Den underliggande statistiken var inte riktigt lika snäll mot just Ali. Och det som finns en viss risk för att han kan bli en så kallad hockeyassistkille som gör assist till personen som slår fram den sista passen. Och det får man ju inte poäng för i fantasy som alla känner till. Så den risken tycker jag ändå finns där. Så att Son, han trumfar ändå Ali. Och kollar vi defensivt då, ja, kommer vi kunna lita på att Spurs nu kan parkera en buss när Mourinho är på plats? Och svaret på det är nej, det kan vi inte, i alla fall inte än. Mourinho kommer behöva nöta mer försvarsspel med grabbarna, och det var faktiskt nära att det till och med kostade dem poäng i den här matchen trots enorm stor överlägsenhet i första 70 minuterna. Eventuellt så skulle man kunna chansa på en billig Aurier. 4,8 kostar honom. Och om han lyckas nå åt sig en regelbunden startplats så är det ju såklart intressant. Sen ska man ju känna till det att med Aurier så hänger det alltid ett rött kort i luften. Jag ska säga det också, de spelar ju Champions League ikväll och det ger ju inga tydliga tendenser på att försvarsspelet är uppordnat. De möter ju Olympiakos hemma och det är halvtid just nu och de låg under med 2-0, men Dele Alli gjorde 2-1 just assisterad utav nämnde Aurier. Så det ska man ändå ha med sig. Och Stefan, när vi spelade in förra avsnitt så var det ju klart att Pochettino lämnade, men inte att Mourinho skulle ta över. Har du, Stefan, några fantasy-tankar kring vad det här kan betyda som mindre rotation eller andra saker?
Ja, framförallt så tror jag att det kommer vara lite mindre rotation och därav så blir ytterbackarna lite mer intressanta och kanske framförallt Aurier som jag tyckte såg rätt fin ut i första matchen om man kollat statistiken, och han var den klart mer offensiva ytterbacken om man kikar på position på banan. Och Mourinho är väl inte känd för att låta båda sina backar bomba eller framåt, så att om Aurier får den rollen så tycker jag att han är intressant. Sen vet vi att Son är en jättefin spelare och han är även en spelare som har jobbat mycket för laget, så att det kommer nog Mourinho gilla. Frågan är bara om man kan rättfärdiga sitt pris när det finns så många i klassen runt 7,5 miljon som imponerar. Så tycker jag att Son måste bevisa sig ytterligare lite till och kanske mot bättre motstånd än mot West Ham innan jag blickar ditåt.
Ja, jag håller med egentligen allting du säger där, och mitt råd kring Spurs är att absolut hålla ögonen framförallt på Aurier och Son, men kanske inte rusa dit direkt. West Ham då? Ja, West Hams försvarsspel. Jag vet inte var jag ska börja, jag har aldrig sett något liknande. Det känns som att jag vet inte vad de sysslar med. Deras backlinje, den faller på en given signal när Spurs börjar anfalla typ 20 meter, bara ta djup, medan mittfältet står kvar. Så det är hela oceaner mellan backlinje och mittfält. Och då säger jag att Spurs dominerar de här första 70 minuterna och gör 3-0. De borde kanske till och med gjort några fler mål. Ja, jag tror att egentligen vilket lag som helst hade kunnat göra det. Dessutom då med den här så kallade målvakten som står mellan stolparna i Roberto. Han kan ju inte ta en boll, och om man får bollen på sig då kastar han ju in den själv. Så att, jag förstår inte vad West Ham sysslar med. Nu ryktas det ganska intensivt om tränarbyte och kanske att en tränare, Rafa Benitez, har nämnt väldigt mycket. Han brukar kunna styra upp försvarsspel, och det tror jag West Ham, det byte borde de försöka göra så fort som möjligt om det nu går att göra. Och bara för att strå lite extra salt i såren på alla som har sitt hjärta hos West Ham, så drog Diop på sig säsongens femte varning i den här matchen. Och nu kommer West Hams bedrövliga försvar få klara sig utan sin bästa mittback i nästa game week, som då Chelsea väntar borta på Stamford Bridge. Så ja, man ska absolut vända sina blickar till Chelsea-spelarna inför Game Week 14. Det är vad jag tror. Jag tror inte att Benitez kommer vara på plats innan dess. Det är egentligen det enda positiva i West Ham var nog att Antonio gjorde comeback med ett bra inhopp och ledde jakten på kvitteringen. Personligen så håller jag mig helt borta. De är riktigt svaga och dessutom inte spelar i Game Week 18 då de blankar, då de skulle mot Liverpool.
Yes, jag går till Arsenal Southampton där en annan tränare hänger väldigt löst. Matchen slutar 2-2 och jag tyckte det var lite synd att Arsenal pillade in en kvittering på slutet, för att då kanske vi hade sluppit Emery, men ledningen verkar ju fortsätta ha förtroende för honom, vilket är helt sjukt. Southampton då, på något sätt så lyckas de inte vinna den här matchen. De har sådana gyllene lägen att göra 3-1 så att det finns inte. Jag tror att det är två eller tre lägen där Leno är helt överspelad, men att det är en utespelare som räddar på mållinjen när Southampton ska sätta in 3-1-bollen. Jag tycker att det finns ett case för differentials här i både Ings och James Ward-Prowse. Nu när spelschemat ser bra mycket bättre ut. Men de här bra matcherna är ju på hemmaplan där Southampton har haft problem hela säsongen egentligen. Så att det måste ju fixas till. Men om man kollar till motståndet så har de alla chanser att vända på det. Då de tre kommande hemmatcherna är mot Watford, Norwich och West Ham. Så att jag ger dem goda chanser. Arsenal, ja, jag var inne på det. Emery, hur kan han fortfarande vara kvar på jobbet? Det är en fråga som jag ställer mig varje dag. Lacazette, som jag sa att jag måste ta in om det är någon i Arsenal. Han gör ju två mål i den här matchen. Men det säger väl det mesta när han inte ens firar 2-2-målet som han gör i 96 här.
Ja, nej, jag vet inte vad Arsenal sysslar med. Ett annat lag som jag inte vet vad de sysslar med, det är Manchester United. De spelar 3-3 borta mot Sheffield United. Och jag har ganska mycket saker att säga om det här United. Jag ska försöka inte bli allt för långrandig. Och inför den här matchen med Uniteds alla mittfältsskador och sådär, så hade jag riktigt låga förväntningar inför den här matchen. Men trots detta så blir jag inte klok på vad de sysslar med. Att Phil Jones och Andreas Pereira får speltid i det här laget tycker jag är en skam. Den första halvleken är bland det sämsta jag har sett. Men 7 minuter mellan minut 72 och 79 gjorde att United faktiskt tog över ledningen med 3-2. Bara för att sen tappa till 3-3 i 90:e minuten. Och i ärlighetens namn kan man bara tacka De Gea för att Sheffield inte hade stängt matchen fullständigt i första halvlek. Litet glädjeämne då. Ja, unge vänsterbacken Williams fick andra raka starten trots att Young nu var tillbaka efter avstängning. Williams betalade tillbaka genom att göra första United-målet i vändningen. Priset på 4,0 på Williams lockar ju såklart, men jag förväntar mig att Shaw snart är åter och då kommer han ta den platsen. Men det glädjer i alla fall att Williams nu verkar gå före Young. Ingen i United, ska jag säga, gjorde en bra insats i den här matchen. Förutom De Gea då möjligtvis, som ändå får släppa 3 kassar ifrån sig. Men Rashford förtjänar ändå ett omnämnande med sina 1+1. Och han har faktiskt nu varit inblandad i hela 11 Premier League-mål den här säsongen. Mer än exempelvis Mané, Salah, Aubameyang, Sterling och Kane. Martial då, ja, han var sval i den här matchen, men av någon anledning så har jag fortsatt förtroende här, och av kommande 4 matcher är nu 3 på hemmaplan. Något som är väldigt välkommet sett till Uniteds dåliga bortafacit. Det finns dock viss oroande statistik kring Martial. Hans expected goal involvement de senaste 3 gameweeken är på låga 0,57. Och för att sätta det i något perspektiv så är Rashfords Motsvarande siffror så ligger de på 3,06 över samma matcher. För United väntar Europa League-spel här i veckan borta mot Astana. En jättejobbig bortamatch i ett iskallt klimat och en enormt lång flygresa. United är ju då klara, så att vi hoppas ju verkligen att Solskjaer sätter ett juniorlag på flyget och låter de viktiga spelarna till och med stanna hemma i Manchester. Inte bara sitta bänk, utan de ska inte ens med på resan, hoppas jag. Men jag litar inte på Solskjaer i det, så att det får vi se vad han gör. Om vi ska prata det andra United då, och Sheffield United, så kan vi ju konstatera att Sheffield är att räkna med, och de ska verkligen vara besvikna över den delade poängen. Härförare Lundström kommer iväg med en ass, men kunde mycket väl även varit målskytt. Jag tycker vi har sagt det här i flera matcher, att även om man tar poäng vecka efter vecka, så borde det till och med kunna vara ännu mer. I detta annars så starka kollektiv så gillar jag Mosé, som även i denna matchen gjorde mål. Han har nu 6 attacking returns på senaste 5 matcherna. Enda orosmolnet över Mosé är väl egentligen att han klev av även i denna matchen. Och med det här tajta matchandet som kommer nu framöver, så är det inte alls säkert att han orkar spela alla matcher. Eller i alla fall inte alla minuter. Kommande 6 matcher är riktigt fina innan sen både City och Liverpool väntar på bortaplan i Game Week 20 och 21. Älskade Lundström ska vi även nämna. Han står nu på 4 varningar och en uppkommande avstängning på en match väntar förmodligen inom kort.
Jag kan tillägga att Mosé troligtvis drog baksidan i den här matchen, så han kan vara borta ett tag.
Ja, det har varit lite tvetydiga indikationer där om hur farligt det var. Han sa själv efter matchen att det inte borde vara någon fara, utan det var en känning och mer en försiktighetsåtgärd.
Ja, okej. Okay. Det har jag missat. Yes, jag fortsätter med Watford Burnley, som Burnley plockar hem med 3-0. Och vi har ju varit inne på det tidigare att Burnley, de är riktigt tunga och möta, och deras forwards är farliga i boxen och fortsätter producera poäng. Problemet är väl egentligen bara att det är andra forwards som producerar ännu mer och till inte ett allt för mycket högre pris. Så att därav är det nog intresset hyfsat svalt för Burnleys anfallare ändå. De höll även sin första nolla på bortaplan sedan i januari, så att det var ju klart positivt för dem. Och Pope är väl egentligen den enda jag är intresserad av, även om andra alternativ som Tarkowski och McNeil producerar helt okej okay, sett till pris och vad man får från dem. I Watford så, ja, de gjorde det rätt bra i första halvlek och kanske hade kunnat gjort något mål där, men i andra halvlek var de inte alls tillräckligt bra. Matcherna börjar dessutom bli svårare nu, så jag skulle hålla mig borta från dem.
Yes, Bournemouth-Wolverhampton 1-2, och Wolverhampton börjar vi med då jag tycker att det finns en hel del intressant här. De fortsätter gå bra och ha fint spelschema ett tag till. Jimenez gör mål för tredje gameweeken i rad, denna gång serverad ut av vindsnabbe Traoré. Statistiken talar både i denna match och över lite tid för Jimenez. Över de 4 senaste gameweeksen så har flest goal attempts av alla spelare kommit från Jimenez. Och ett drag som jag har gjort i mitt privata lag är en chansning i offensiva Doherty. Problemet med Wolves är dock hållna nollor. Wolves har bara förlorat 2 matcher och det var i game week 4 och 5. Men har ändå bara lyckats hålla 3 nollor över hela säsongen. Trots detta så hoppas jag att Doherty ska kunna ge utdelning här i kommande matcher. Och ytterligare en anledning att investera i Wolverhamptons spelare kan vara den kluriga Game Week 18 som vi har pratat om, då Liverpool inte spelar och Leicester och City som sagt ska möta varandra. I den veckan så möter Wolverhampton Norwich borta, vilket borde vara en rätt okej match. Och i övrigt så är det svårt att hitta jättebra matcher för lag. Och jag tycker att man redan nu faktiskt ska börja planera lite smått mot Game Week 18 i alla fall. Om vi går vidare med Bournemouth så fick de spela med en man mindre efter två gula kort på Francis. Man lyckas trots detta få hål på Wolves efter utvisningen via en hörna men får inte med sig några poäng. Det är på just fasta situationer som Bournemouth hotar och det skulle ju kunna tala för Billy Rico som delar hörnansvaret med Fraser. Men samtidigt så står de inför ett oerhört tungt spelschema fram till jul nu. Och King är fortsatt skadad och Wilson, ja då pratar jag Callum Wilson, han är helt under isen. Vilket inte bara hans sex raka blankningar visar utan även i statistiken. Han har 7 attempts totalt över de här 6 matcherna. Och vi kan konstatera att det faktiskt finns exempelvis 6 stycken försvarare som har fler än det under just denna tiden. Så om ni är någon av de dryga 8% med Callum Wilson kvar i ert bygge så tycker jag att det är läge att agera.
Yes, Aston Villa Newcastle, min sista match, slutar 2-0. Och jag kan börja med att säga att Aston Villa har lite tuffare matcher nu vilket gör att jag avvaktar. Men Alex, du var inne på Game Week 18 som inte Liverpool spelar och det är lite andra tuffa matcher. Där vänder Aston Villas spelschema till det bättre och då är jag väldigt intresserad av Grealish som var åter från skada den här matchen och var planens gigant. Han skapade hela 6 lägen, hade 12 touches i boxen och 5 egna avslut där alla var innanför straffområdet. Jag är medveten om att McGinn fortsatt har mest poäng i Aston Villa men sen Grealish flyttades fram i banan så har han varit mycket bättre i min mening och jag tror bara att det är en tidsfråga innan det kommer synas även på totalpoängen. Newcastle, där har jag 3 ord att säga. Håll er borta.
Ja, vi har sagt det några gånger om Newcastle nu. Everton Norwich 0-2. Jag tänker börja med Norwich för jag har väldigt lite att säga om dem. Eller jag tänker börja med Everton. Om inte tidigare så är det nu läge att kliva av Everton ur ett fantasyperspektiv. Ett riktigt skitschema är det som väntar. Och kommande 5 är Leicester, Liverpool, Chelsea, United och Arsenal. Lägg där till att City väntar på nyårsdagen. En fråga som jag tänkte skicka till dig Stefan. Hur säkert tror du Silva sitter?
Nej, han sitter nog inte heller så säkert. Så det blir nog rätt stor tränarrotation här på kort tid.
Ja, det kommer bli tufft för den tränare som tar över om de väljer att sparka Silva nu inom kort med det här uppkommande spelschemat. Men vi får se. Så länge Silva sitter kvar så kan man faktiskt ifrågasätta om spelarna kommer få ut sitt bästa eller om de själva kanske sitter och hoppas lite på ett tränarbyte och att det ska göra att det blir bättre. Jag tycker i alla fall till exempel, vi kommer komma till en kaptensdiskussion sen, men att Vardy i Leicester, det finns ingenting som säger att han ska gå mållös från den matchen som väntar nu i helgen. Jag ska gå vidare med Norwich och vi kan konstatera att Norwich tar sin första bortaseger i årets Premier League. Och Pukki och Cantwell är i poängen återigen efter att båda har blankat sedan Game Week 5. Faktum är att Norwich inte har gjort ett bortamål sedan Game Week 1 och släppt in minst 2 mål i 10 av deras 12 senaste matcher. Nu håller man nollan och gör dessutom 2 kassar själva. Inte för att jag planerar att investera i varken Norwich offensiv eller defensiv, men jag tror att de är väldigt glada över att välkomna deras mittback Zimmerman tillbaka från skada och rätt in i försvarslinjen. Jag tror han kommer betyda väldigt mycket där. Offensivt så var Cantwell åter i elvan efter några matcher på bänken. Men han klev av med en liten skada och efter matchen sa han själv att det inte borde vara någon större fara. Men vi får se, jag tror han hade en så här skyddsstövel kring foten efteråt i alla fall. Sen så Stefan, innan vi lämnar den här matchgenomgången, i Game Week 14 väntar ju Arsenal. Och du har ju sagt att alla som möter Arsenal, då är det kaptensläge. Är det Pukki som ska ha binden i Game Week 14 eller?
Ja, han kommer göra mål, det kommer han göra.
Okej, okay, ja, men där har ni ett riktigt differential tips skulle jag säga om ni sitter kvar med honom. Jag backar inte riktigt det. Men, ja.
Nej, han ska inte vara kapten, han kommer ju mål. Det finns bättre kaptensbindlar den här veckan.
Ja, det här måste vi följa upp sen. hur det har gått. Vi kikar in snabbt i poddligan nu här efter matchen omgången och vi har en ny ledare av poddligan och det är Niklas Hamnefors som tar fina 73 poäng den här gameweeken och totalt 864 poäng. På andra plats hittar vi Respect Woodinho. Han har en lite tyngre omgång med 56 poäng och ligger totalt 4 pinnar bakom ledande Niklas. På tredje plats så hittar vi Joel Rogö som har varit med där uppe i toppen ett tag. 66 poäng och totalt 859 poäng. Ja, poddlaget då. Vi tar 71 poäng, så bättre än Woodinho och Joel i alla fall. Men Niklas Hamnefors på topp där tar 2 poäng mer. Men det går riktigt bra nu. Vi har 714 poäng totalt. Efter 3 raka bra gameweeks har vi nu klättrat över 1,5 miljoner placeringar. Och har en overall rank på dryga 600 000 och... laget ser ju riktigt, riktigt fint ut och vi hoppas väl att det ska fortsätta och självförtroendet är på topp, eller hur Stefan?
Ja, det känns jättebra. Sen kanske vi gjorde ett lite förhastat beslut igår när vi gjorde vårt dubbelbyte här. Då vi insåg att vi skulle spara 0,4 på det. Då Pulisic och Aurier fick äntra laget till på bekostnad av Mount och Mendy. Så jag tycker att det är ett bra dubbelbyte, men vi får väl se här om vi har lite otur med skador och så som kommer göra det sämre. Men nej, det känns jättebra och laget ser bra ut både för den här och nästa game week, så att ja, det känns riktigt bra. Jag hoppas på fler gröna pilar här.
Ja, vi har så pass bra lag. Jag tycker det är svårt att välja vilka ska sitta på bänken här framöver och dessutom att välja vart kaptensbindeln ska landa. Vi ska säga det att det här dubbelbytet vi gör, det gör vi utan några minuspoäng då vi hade 2 gratisbyten. Men gällande kaptener och byten och sådär så tycker jag att vi hoppar in i rekommendationerna. Och vi ska börja med försvarsrekommendationerna. Och jag har en liten förändring där och jag skulle gissa att du också har det, Stefan. Men min trio har ju varit Trent, Robertson och Soyuncu. Men jag väljer att plocka bort Robertson med tanke på hans ankelproblem och då jag tror att det kommer kunna bli viss rotation. Och sen så, vem tar man in då? Ja, varför har man inte Lundström med i den här rekommendationen? Det är ju fortfarande hälften av alla lag som sitter utan honom. Och trots prisökningar så han måste bara in. Så Lord Lundström ska in.
Ja, nej, jag har tänkt samma sak också. Att vi borde nämna honom lite mer för att han presterar ju något helt sjukt offensivt just nu. Plus att ha jättefina chanser till nollan.
Ja, Stefan, du hade ju Van Bissaka, Trent och Robertson i din försvarsrek.
Ja, det är faktiskt 2 som ryker här, både Van Bissaka och Robertson. Van Bissaka på att jag har tröttnat på att United alltid släpper in mål, samt att han står på 4 varningar nu. Och Robertson är jag inte bekväm med att äga när han har de här skadeproblemen och det täta matchandet. Och in kommer Chilwell och Tomori från Leicester och Chelsea då. Men jag tycker ju såklart att Soyuncu är ett superalternativ också. Att man skulle faktiskt kunna tänka sig att dubbla upp i Leicesters försvar. Men som sagt, jag håller ändå en från varje lagdel som det bästa alternativet. Men det finns ett case att dubbla upp i försvaret där.
Mm, absolut. På mittfältet satt jag med Kevin De Bruyne, Mané och Sterling. Men Sterling har suttit där ett tag nu. Jag tycker fortsatt att han är en bra spelare att sitta med. Men jag plockar ändå av honom till fördel för Pulisic. Och anledningen till det är ju mycket hur Pulisic såklart har sett ut. Men även spelschema. Nu de kommande 4 så först kommer West Ham. Och ni vet vad jag har sagt om deras försvar. På besök till Stamford Bridge. Efter det så är det en ny hemmamatch. Då mot Aston Villa. Sen har de Everton borta. Och sen Bournemouth hemma och de 4 matcherna. Jag vet inte, jag ser inget tak på Chelseas offensiv. Pulisic måste in där. Du Stefan hade ju redan Pulisic och han ska väl ingenstans. Du har dessutom Kevin De Bruyne och Mané.
Nej, jag gör inga förändringar där. Men jag vill ändå nämna Maddison som jag tycker är ett superfint alternativ. Och som hade otur och inte tog mer poäng då han hade en fot inne i straffområdet. Och det är väl inte varje gång vi ser att det blåses av för det när det ska slås straffar.
Nej. Jag håller helt med dig och då sitter vi med exakt likadana mittfältsrekar. På forwardsidan så har vi ju länge varit överens om att Jimenez, Abraham och Vardy är de tre bästa. Och jag har försökt vrida och vända på det här för att på något sätt få in Rashford. Men jag är inte beredd att droppa någon än utav de här grabbarna. Så att jag lämnar oförändrat.
Ja, jag håller med och jag väntar till, jag är också sugen på Rashford, men han får vänta helt enkelt. Ska han komma in så blir det sånt fall i omgång 17 när de har betat av Tottenham och City-matcherna här och spelschemat ser bra ut därifrån.
Jag tänkte göra en liten omkastning här. Vi brukar normalt sett gå över till en kaptensdiskussion här, men jag tänker att vi tar differentials först eftersom att den liknar lite de här rekarna på försvar, mittfält och forwards. Och differentialvalen har vi nu satt till ägarandel under 10%, vilket exempelvis gör att Son, som du hade som rek förra veckan, han kan vi inte ha för han har stigit över 10%. Du hade ju, om vi börjar med dig, du hade Son, Martial och Doherty som dina differentialrekar.
Ja, Son han strax automatiskt. Martial han är väldigt nära 10% så han ryker ändå. Plus att spelschemat blir lite tuffare och han har sett lite svalare ut. Istället så plockar jag in Jesus från City som vi pratade lite om i matchgenomgången. Och även Ings från Southampton som jag tror mycket på här kommande veckor. Det är lite motsägelsefullt kanske när man hyllar forwardsen. Så därför kan jag väl kasta in att James Ward-Prowse också är ett bra differential-val.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är jobbigt att komma med två differential-rekar när vi sitter där med de här tre forwards som vi älskar. Och dessutom med Rashford som står och knackar på dörren. Men jag kan heller inte släppa att ha med Jesus i det här. Han ägs endast av 1,6% och som Citys numera första anfallare med Agüeros frånvaro så borde det kunna komma en hel del poäng därifrån. Jag hade ju förra veckan Ward-Prowse redan. Han får såklart vara kvar. Han gjorde ju mål här mot Arsenal. Deras spelschema ser bra ut. Jag hade även Martial och Chris Wood. Chris Wood gjorde ju också mål. Men sett till just anfallssituationen så har jag valt att ta bort honom. Även om jag tycker att han gör det bra. Martial tog jag också bort och han närmar sig 10% och det finns mer intressanta spelare. Så Jesus var den ena in, den andra in är faktiskt Zaha i Crystal Palace. Och här är en spelare jag tror man kan sticka ut lite med. Och jag gillar verkligen vad jag ser. Och som sagt, Crystal Palace spelschema nu resterande året är riktigt, riktigt bra. Och här kan det komma en del poäng tror jag. Yes, kaptensdiskussion då. Ja, om förra veckan var svår och inte hitta någon tydlig kandidat så tycker jag att det finns väldigt gott om kandidater just den här veckan. Och det är lite svårt att välja av den anledningen. Men om vi börjar lite med de tilltänkta kombatanterna i Liverpool och City. Kanske först med Liverpool då. De möter Brighton hemma. Vi vet att Brightons bortaförsvar har varit riktigt, riktigt svagt. Lockas du någonting av någon Liverpool-kapten, Stefan?
Ja, det gör jag absolut. Och valet får väl falla till Mané som vi har varit inne på. Är det mer säkra valet just nu med Salas skadestatus? Men får man klara indikationer på att Salah startar om man äger honom, då är det nog värt att sätta binden där också för att sticka ut ännu mer.
Ja, jag tycker absolut att det finns en jättebra shout i Liverpool. Och det är svårt att säga varför man inte ska sätta den på Mané. Det är enda som talar emot det, att det finns andra bra alternativ. Jag tycker även att Salah, när han spelar så radar han upp bra statistik och bör vara i poängen. Det är bara hans minuter som man behöver vara lite orolig över. Sen så har vi City då. Det är ju ett av de få kaptens lagen med potentiella kaptener som jag tänker som spelar borta den här gameweeken. Men det är mot ett Newcastle. Hur tänker du där och hur kan Agüeros frånvaro påverka City?
Nej, jag vet, alltså det är klart jag tror att City kommer vinna den här matchen och jag tror både De Bruyne och Sterling kan göra det jättebra. Jesus också för den delen. Men som sagt, jag vet inte om jag är beredd ändå att sätta den på Newcastle eller på City för att det finns så många andra fina matcher på hemmaplan.
Nej, jag har faktiskt skrivit det själv. Jag är inte överförtjust. Även om såklart City och då kanske framförallt Sterling eller Kevin De Bruyne mycket väl kan komma iväg med ordentliga poäng. Men jag tror att det kommer vara väldigt många av ens konkurrenter som sitter med antingen en kapten i Liverpool eller kanske då Leicester som jag tänkte vi skulle gå över till nu och då förmodligen Jamie Vardy som de flesta kanske vänder sig. De möter ju det här krisande Everton hemma på King Power Stadium och ja, du var inne på det i laggenomgången. Vardy, han underpresterade poängmässigt trots att han då fick en plus en i matchen senast. Ja, var det egentligen, varför har man den här diskussionen? Hans form är ju liksom solklar och det kanske bara att binden ska vara där, eller?
Ja, egentligen så borde det kanske vara så simpelt. Alltså jag ser egentligen ett case för att bara sätta kapten på honom hela tiden just nu. För det är så bra som Leicester är. Och det är så dåliga som de lag de möter just nu, så att det borde kunna fortsätta, men jag är ändå sugen på att sätta den någon annanstans den här gameweeken.
Du kanske kikar mot Chelsea som jag tänkte komma till, men jag ska innan vi går vidare till Chelsea säga det att jag lutar nog framförallt mot Vardy just i detta nu, och anledningen till det är utöver då Evertons kris och den här osäkra tränarsituationen i Everton är att rotationsrisken med Vardy, den är absolut 0%. Dessutom är det en vecka med Europaspel och då Leicester inte spelar Europaspel så kommer det vara en helt utvilad Jamie Vardy till skillnad från exempelvis Mané eller Chelsea-spelarna. Och det är det som jag tycker talar mycket för Vardy utöver hans superfina form och även hela lagets fina form. Så går i alla fall mina tankar. Men vi bollar över till Chelsea där jag tror då att du kanske letar på grund av det här. De spelar hemma mot det bedrövliga West Ham.
Nej, men jag tycker att det är en bra poäng utav dig Alex att det här Champions League-spelet är ju såklart en negativ grej. Men man kan inte blunda för hur... Jag säger att West Ham är ännu sämre än vad Everton är. Och därav så tror jag att det kan bli mycket, mycket mål i den här matchen. Men som sagt, det finns ett litet rotationshot. Den jag skulle vända mig till är Abraham som kapten i den matchen faktiskt. Jag tycker att Pulisic rotationshot är ännu lite större än vad Abraham är. Men det här säger vi också innan Champions League-matchen har spelats.
Ja, såklart. Det ska man ha i åtanke. Men som sagt, mitt val faller på Vardy. Men om jag skulle gå till Chelsea skulle jag nog hellre sätta binder på Pulisic än Abraham. Men det där är en smaksak. Men jag tänker att Chelseas hemmaförsvar är riktigt starkt. Då kan Pulisic ha delt av en extra poäng där. Dessutom får han ju en poäng mer för gjort mål än Abraham. Och jag ser inte att Abraham ska ha någon större chans än Pulisic att vara med i målprotokollet. Det är den här rotationsrisken som vi då pratar om. Och jag vet faktiskt inte om den är jättemycket större för Pulisic. I diskussionen då Chelsea eller Leicester så tycker jag ju som sagt rotationsrisken finns ju även om jag tycker att den är liten både på Pulisic och Abraham men även Mané. Det finns faktiskt en liten risk att de kan roteras. Den risken finns inte med Vardy. Enda grejen jag kan se att Vardy inte startar det är om han är skadad eller sjuk. Annars så kommer han att spela. Så det fäller avgörandet för mig. Sen så finns det här, det är ju många som har rusat till Tottenham då. Finns det någon anledning att vända sig mot dem? De spelar hemma mot Bournemouth.
Nej, det hade jag inte gjort faktiskt.
Nej.
Jag hade inte det. Jag tycker de andra matcherna är för bra och att det är för tidigt att bedöma Spurs.
Jag håller med och jag lyfter ändå det här för att jag vet att folk kommer fingra lite där och de kan göra det bra, men jag tycker det räcker. Sitter man med sån, ja men det är väl jättebra, du sticker ut redan som det är. Just den här gameweeken tycker jag är helt fel gameweek att börja leta differential kapten. Det är i alla fall min syn på det. En sista då som jag ska bolla upp innan jag ska bolla över frågan till dig, se om du tycker att det är någon annan som man eventuellt ska diskutera. Det är ju att United spelar ju hemma mot Villa och Rashford, han borde väl ha ganska goda chanser till poäng.
Ja, Rashford har jag skrivit upp som ett hett alternativ också. Sen kanske inte jättemånga som sitter med honom, men ja, det, jag vet inte. Det är väl också så här, han skulle kunna göra jättebra, men United har problem på mittfältet. Aston Villa höll sin första nolla på länge här nu, så att de har fått till försvarsspelet bättre. Och det tycker jag väl också är lite för mycket risker. Då tycker jag att Chelsea, Leicester och Liverpool-matcherna tillsammans med City-matchen är bättre.
Ja, ja men då tänker vi lika där. Som sagt, jag gillar Rashford och han har radat upp jättefina fina siffror och sådär. Jag tror att han har goda chanser till poäng. Man kanske bara ska nöja sig med att man har han i laget och inte sätta binden där. Är det någon annan du tycker man ska bolla upp?
Nej, nu har vi pratat om halva spelet känns
det. Ja, det har vi. Men jag tycker det är ändå bra. Och man får höra lite av våra tankar kring det. Men om jag tolkar dig rätt så är ditt råd Abraham och mitt fall är då på Vardy.
Ja, alltså nu har vi inte all information här.
Nej.
Men som sagt, vi får se lite vad som händer i Champions League och lite hur det känns inför helgen med presskonferensen. Men man måste kolla mot Chelsea, Leicester och Liverpool. Och det finns ju såklart ett starkt case även för City.
Om vi ska följa upp förra veckan. Jag är ju helt säker på att jag rekade Vardy då. Kommer du ihåg vem du sa? Du var inte Vardy du var inne på. Var det Mané?
Det kanske var det. Jag satte honom i mitt privata lag i alla fall. Och hade flyt som kom ifrån den med bara minus 3 poäng mot Vardy skulle jag säga. Manés mål var väldigt turligt det också då han sköt och den gick i stolpen och sen rullade över hela mållinjen innan han gick in i mål.
Ja, jag satt faktiskt, när jag såg den matchen satt jag där och tänkte, fan, var den inne i mål eller är det självmål och Mané kommer få assisten? Men det visade sig att den var ju inne innan, jag tror det var Van Aanholt faktiskt som var där och kickade in den, eller kickade den i eget nät. Ja, den här veckan så har vi deadline på lördag vid 12.30. Det är Newcastle och Manchester City som sparkar igång. Så gör alla byten, sätter i ordning i ett lag. Och det vi även ska nämna det är ju att nu sitter vi och pratar upp Game Week 14 här som kommer. Men Game Week 15 kommer väldigt snabbt. Game Week 14 avslutas ju, det är ju lördag-söndag matcher här, så söndag kväll så är hela Game Week 14 avklarad, det är inga måndagsmatcher och det är för att det är midweek-omgång i Premier League. Så det gäller att vara på tårna där och sätta i ordning nytt lag, göra eventuella byten och sådana saker. Vi kommer ju inte hinna ut med ett nytt avsnitt inför Game Week 15. Vi får se om vi kanske kan göra lite extra aktiviteter på våra sociala medier och komma med lite tips och uppföljning av rekar och så. Men annars kommer vi spela in nytt avsnitt på tisdag i nästa vecka. Och då framförallt fokusera på att prata upp Game Week 16. Ja, så ser det ut i alla fall. Men det är viktigt att känna till nu här sett i deadline. Den här deadlinen på lördag är det väl ganska få som missar. Men det skulle kunna vara så att det är folk som missar den här tisdagsmatchen. Se till att inte missa den så ligger ni före de som inte riktigt har lika bra koll. Vi hoppar in i lyssnarfrågorna och har fått en del här från Facebook. Vi kan börja med vår gemensamma vän John Söderberg. Han skickar in 3 frågor. Vi bränner väl av dem lite snabbt. Han pratar om Mourinho-effekt. Vad tror ni? Han brukar köra med snabba omställningar. Är det värt att satsa på typ Mora?
Det är väl en jätte-outsider som skulle kunna gå bra. Jag är lite osäker på hans speltid. Sett om man jämför till exempel med Son eller Ali. Det kan man väl backa upp lite med att han blir utbytt här i Champions League i minut 61. Och efter det så har Tottenham stängt in två kassar till. Så att han kommer få spela, men han kommer nog inte få spela lika mycket som de övriga.
Nej, det är det håller jag helt med om. Har du sett dessutom att Ore har gjort 3-2 målet?
Ja, 1+1. Vad fan, det här skulle ju varit i helgen när vi skulle haft honom.
Ja, men nu känns det lite bättre ändå tycker jag i fantasy, även fast han inte får poäng för det här. Han borde i alla fall stärka sin position på högerbacksplatsen. Jag kan snabbt skjuta in. Jag tycker inte att man ska rusa till Mora. Jag tycker det är sån i så fall i Spurs som man först ska vända sig till. Men även där kan man faktiskt avvakta lite. Sen så John inne och hackar på United. Det kan han i och för sig få göra. Han skriver Uniteds offensiv känns överskattad och när man ser lite vad man får ut. Är verkligen Martial en så bra rek? Lite sugen på att spela hiton för att påvisa min tes. Ja, det skulle ju inte jag göra. Det beror ju såklart på vad man har för målvakter. Men ja, Martial. Jag tror ändå fortsatt att det kan finnas värde i Martial. Men framförallt så tycker jag Rashford erbjuder bra värde. Vad säger du?
Nej, jag tycker att United behöver få tillbaka en mittfältare. Så det tror jag är lite problemet, eller var mot Sheffield. Sen tycker jag att de har sett allt bättre ut sen Martial kom tillbaka. Och spelschemat kommer bli bättre igen i omgång 17. Och då kikar jag väldigt mycket på Rashford i alla fall. Men jag tycker att han ska spela hiton till helgen om han känner för det.
Ja, för du vill dra ifrån John ytterligare kanske.
Jag tror att han ligger lite för mig.
Ja, okej. Det är kul också att jag tycker att Uniteds offensiv känns överskattad. Det är inte så att vi har tokhyllat offensiven och inte så många andra heller. Men ja. Sista frågan från John då innan vi går vidare med övriga frågor är: hur dåliga är West Ham? Han undrar om de åker ur i år. Hitta minst värde för pengarna. Och det borde väl säga en hel del.
Ja, nej, de är ju bedrövliga. Men sen kommer det ju troligtvis ske ett tränarbyte och få se vem som kommer in. Så jag tror det är för tidigt att spekulera om de åker ur eller inte.
Och jag personligen tror att West Ham har en för bra trupp för att åka ur. De är inne i en riktigt dålig fas just nu. Jag antar att, jag vet inte hur det ser ut med Fabianski skadesituation, men jag antar att de redan nu håller på och rekar efter en ny målvakt i januarifönstret som kommer få agera backup efter Fabianski när han är tillbaka. Och deras offensiva spelare med Haller, Antonio, Felipe Andersson, Jarmolenko, det borde vara spelare som ändå kan skrapa ihop en del poäng framåt. Och det här sållet i backlinjen tror jag att en riktig tränare, och det tycker jag verkligen inte Pellegrini är, han har väl aldrig lyckats sätta ett försvarsspel, borde kunna ordna. Och som sagt, om det nu ligger någon sanning i de här Benitez-ryktena, då borde West Ham bara snabbt som fan få en kråka på det pappret och välkomna in Rafa där. Så, och då åker de definitivt inte ut skulle jag säga. Alexander Florin Lund skriver: Trent eller Robertson, en av de här ska in i bygget.
Ja, Trent för mig, och det har vi diskuterat mycket om, att jag och du är osäkra på Robertsons skadesituation just nu.
Mm. Sen så är även han intresserad av Spurs. Han undrar vad vi tror om Ali. Han kändes ganska het mot West Ham, likaså Mora. Eller sen så undrar han, är det liksom vägen in i Spurs fortfarande Son eller Kane?
Son håller jag högst, men Ali såg absolut piggare ut och mycket bättre. Sen kan det ha berott på att West Ham var väldigt dåliga. Det jag saknade lite från Alli och som kanske han har blivit tillsagd är att han inte tog så många löpningar in i boxen. Han är ju en stark avslutare och huvudspelare, så att det hade man ju gärna velat sett. Men kommer han inte göra det, nej, då tror jag som sagt att det kan bli en del hockeyassist och inte så många mål från hans sida.
Mm. Här har vi en fråga från en flitig lyssnare i André Wideheim Ekelund. Han undrar om man vågar plocka ut Abraham och skriver att han leder den fantasyliga som han är med i. Och varenda lag i ligan har Abraham med. Är det då dumt att ta bort honom? Och hans tanke är att istället ha en Chelsea-mittfältare i Pulisic och på så sätt ta in en billigare anfallare och satsa på ett bättre mittfält.
Ja, nej, jag hade inte rört Abraham alls här. De har ju fantastiska matcher och han levererar jättebra med poäng, så att jag hade behållit honom. Och det är ju jättestor risk att om han säljer honom att alla hans konkurrenter käkar ikapp det där avståndet.
Ja, nej, i hans situation ska jag absolut inte ta bort Abraham, skulle jag säga. Sen så såklart kan han få in Pulisic ändå, så det skadar inte. Man kan absolut sitta med både Abraham och Pulisic. Det är väl ingen överinvestering i Chelsea som det ser ut just nu. Bartek Ceslik, eller hur det nu ska uttalas, han undrar vilken mittfältare man ska satsa på för max 6,0. Han har hittills haft McGinn, men spelschemat börjar bli lite tufft nu.
Nej, man kan ju byta över till James Ward-Prowse och sen byta tillbaka till en Grealish. Deras spelscheman går väldigt bra ihop i Southampton och Aston Villa, så att det skulle vara min rek så här spontant.
Ja, jag hade också kikat mot James Ward-Prowse. Jag har ju pratat upp honom och har med honom på min differential-lista där. Ett annat namn skulle kunna vara Traoré Wolves. Han har väl prisad 5,2 om jag inte har helt fel för mig. Men jag gillar Ward-Prowse väldigt mycket. Och jag tror att hans speltid är lite bättre än Traoré som skulle kunna råka ut för viss rotation. Mikael Lindenmo, han undrar vad man gör med Mount. Är det dags att växla över på Saha, min rek?
Ja, men det kan det vara. Jag tror inte jättemycket på Saha i just den här omgången när de ska möta Burnley borta. Men sen ser ju spelschemat ut jättefint ut, och som du var inne på resten av året, Alex. Så att det kan det nog vara. Mount tror jag i och för sig kommer få tillbaka sin startplats här mot, när de möter lättare motstånd. Så att, ja, jag vet inte. Jag hade nog avvaktat Champions League, sett lite vad man ser där, vad som, om Lampard säger någonting om Mount. Och sen kanske jag hade behållit honom över den här gameweeken och sålt honom nästa.
Mm. Ja, jag började ju redan blicka framåt och gav dig lite planer för vad vi kan göra med poddlaget och funderade på att om Tielemans fortsätter se lite sådär ut så kanske man ska växla ner Leicester-delen och kanske bara gå en rak över på Saha där. Det skulle kunna vara ett alternativ. Vi får väl se vad vi kommer göra. Fredrik Ola von Jonsson och även Fredrik Ankarås, de är inne på exakt samma sak. Von Jonsson där skriver: nu får det väl räcka med Sterling. Gör man ett rakt byte mot Son, undrar han.
Ja, det kan man göra. Vi har ju varnat för Sterling i förra podden, och att han står på 4 gula. Det var länge sedan han roterades också, ska vi ha med oss för City. Så att om man inte drar på sig det där gula kortet kan det nog komma en match där han vilas ändå. Kanske inför United-matchen här, vem vet. Så att vi har ju sålt Sterling, jag har sålt honom, poddlaget har sålt honom. Och hittills har vi i alla fall inte blivit straffade, även om vi hade tur nu med den här tight offside-vinkningen i matchen i helgen som han åkte på.
Jag förstår ju frustrationen om man har chansat lite och suttit kvar med honom. Det är väldigt mycket pengar investerat. Han fortsätter med bra insatser men han får ingen utdelning. Och jag måste säga det, även om det kanske är att strösa allt i såren, men jag njöt ju extremt mycket när Sterling får det här bortdömda offside-målet emot sig där på tilläggstid. Man kan väl säga det här. nu får det väl räcka med Sterling. Ja, men så får man ändå säga att nej, det finns absolut ett case att sitta kvar med Sterling. Men jag förstår att man känner så. Och Fredrik Ankarås är ju faktiskt lite inne på det. Han sa, är det värt att chansa att behålla Sterling nu när alla verkar överge honom? Och jag tycker att det finns anledning att säga ja, att det kan finnas skäl att chansa lite, precis som det är med Salah där. Men jag förstår även att man är sugen att byta ut dem, och det är inte heller fel. Men det finns väl inga riktiga rätt och fel där gällande just det, skulle jag säga.
Nej, det är jättesvårt att säga om på förhand, men om vi ska bara ta en liten anekdot från Chelsea-matchen, så tyckte jag att han var rätt anonym. Det var inte som, han var inte lika bra som han var när han mötte Liverpool till exempel. Och han höll sig rätt mycket ute på kanten. Så förutom det här läget där han satte bollen och blev avvinkad, så hade han inte speciellt många lägen i matchen.
Nej, och jag tror jag sa det för ganska många avsnitt sedan när jag själv valde att kliva bort från Sterling, och vi gjorde det i poddlaget också. Det är att den stora anledningen till att jag kliver av Sterling, det var att jag såg inte någon omgång egentligen då jag ville sätta kaptensbindeln på Sterling före en Liverpool-spelare eller Vardy exempelvis. Och då tycker inte jag att jag kan försvara och ha kvar honom sett till övriga spelare som finns på mittfältet till ett väldigt bra värde. Och det är egentligen så min tanke har gått där. Sen så vill jag inte släppa City helt, och då har jag kvar Kevin De Bruyne. Men så har jag valt att göra, och vi har gjort så i poddlaget. Jag tror att det är många som har gjort just så. Stefan, har vi några frågor från Twitter?
Ja, det har vi absolut. Nu hade de försvunnit här, men jag ska få fram dem. Samuel Pettersson, han undrar om man är galen om man gör så här med binden kommande gameweek, och då sitter den på Ings. Det tycker jag att han är galen, för att han har till exempel Vardy, De Bruyne, Salah i laget, som jag alla hade satt binden på framför honom. Nu svarade jag på den frågan, det var kanske lite dumt.
Nej, alltså jag tycker han är galen. De möter Watford hemma på St. Mary's. Watford har ändå förbättrat sitt försvarsspel. Hade det varit för ett gäng omgångar sedan och med gamla tränaren, ja men då kanske, men även då ytterst tveksamt. Som sagt, det här är fel game week att börja sticka ut allt för mycket med kaptensbinden. Jag tycker, som sagt, jag har sagt vad jag tycker Vardy, men det finns ju case för att sätta den på exempelvis Mané eller Pulisic också, eller kanske till och med City före också, men stick inte ut för mycket den här veckan. Det räcker att du sitter med Ings, det är en differential nog.
Ja, jag hade mycket hellre väl haft den på De Bruyne i sånt fall.
Ja.
Kalle S, han undrar, kan ni förklara varför vissa spelare som uppenbarligen är anfallare är listade som mittfältare? Varför till exempel är Martial mittfältare men Rashford är anfallare? Varför är Salah mittfältare?
Nej, det kan man väl faktiskt inte riktigt göra. Det är ju en bedömning som ska göras inför säsong. Och i dagens fotboll är det ju ganska svårt att avgöra vad som är en yttermittfältare och en ytterforward. Och de gör ju en bedömning där. Jag tror ju till exempel att det även har att göra med prissättning. Jag tror att priset på de här ytterforwards i Salah och Sterling, det kanske hade varit något lägre om de hade klassat som forwards. Nu har de valt att sätta dem som mittfältare och prisar dem lite högre. Men nej, jag kan inte säga varför de har gjort så. Jag vet inte om du har något bättre svar på det, Stefan, men just i år så kan man väl säga det att i United och i Martial-fallet så är ju Martial tilltänkt nia. Det har jag ju inte varit tidigare, utan då har han ju varit ytterforward eller alternativt yttermittfältare. Det är svårt att säga. Man skulle ju kunna hävda att till exempel Doherty borde klassas som mittfältare också, inte bara för att han är så superoffensiv, utan han spelar ju sällan i en fyrbackslinje, utan som wingback, att en wingback kanske bör röra sig som en mittfältare. Det är jättesvårt att säga varför.
Yes, Torbjörn Olsson här, han undrar när man ska dra sitt wildcard om man inte redan har gjort det. Och då kan jag snabbt, han har skickat ett bild på sitt lag också, säga att han sitter med ett bra lag med många från Chelsea och Leicester och någon sitter, någon Liverpool-spelare. Så att jag tycker han har bra lag nu.
Ja, med det då tänkt att han sitter med bra lag gör ju att han kan tänka på två olika sätt. Antingen så investerar han tungt i Liverpool nu exempelvis och drar sitt wildcard inför Game Week 18. Men då ska han i så fall förmodligen gå utan Liverpool-spelare eller bara behålla någon enskild. Det är ju ett tuffare schema som kommer därefter för Liverpool. Samtidigt så vet vi att både Liverpool och City, de är inte så jättekänsliga för spelschema. Så jag tror inte man vill gå helt utan dem. Med det sagt så tror jag att jag hade nog, om jag hade suttit så här länge utan att använda det och suttit med ett bra lag, då hade jag använt det in game week då jag antingen får problem på grund av massor med skador eller avstäng eller sådana saker, eller jag vill göra större förändringar, alternativt använda det precis innan man får ett nytt wildcard och då sätta i ordning laget för att ha de absolut bästa förutsättningarna att spara sitt andra wildcard långt fram och kunna använda det i slutet för att dra nytta av det inför en kommande bench boost eller motsvarande. Hur tycker du det låter, Stefan? Är det ungefär så du själv hade tänkt?
Ja, den här säsongen är lite speciell nu när vi har en blank game week här med Liverpool i game week 18, så givet att han har ett bra lag och det är bra spelscheman på de lagen han äger fram till dess, så hade jag använt den antingen i Game Week 18 eller i Game Week 19 för att få tillbaka Liverpool-spelare efter de har blankat där.
Hur, det vi i alla fall kan vara helt säkra på, det är ju att den här blanka matchen Liverpool-West Ham, den kommer ju inte komma in här innan årsskiftet med Liverpools extremt tajta spelschema. Så att den matchen kommer ju få komma till andra halvan av säsongen och bli inplanerad senare.
Absolut. Sen har vi lite Sterling-frågor här också. Ska man köpa Sterling, undrar Simon Johansson. Vem ersätter man med? Salah, Son. Sen FPL. Han undrar om man ska göra Sterling till Mané eller spara transfer. Och det har vi pratat en del om. Vi tycker att det finns ett case.
Ja.
Såklart. Och samtidigt är det ju svårt att säga.
Alltså, för mig är det så här måste man gå på sin egen magkänsla. Den underliggande statistiken säger att det finns case att spara Sterling, men samtidigt så blankar han. Det är extremt frustrerande. Jag tycker att dels att han står på 4 varningar, och det innebär ju dels det du har varit inne på, att han kan bli avstängd och missa en match, men sen även att nu med det här tuffa spelschemat, nu möter de Newcastle hemma, men då kanske han får spela, men sen är det Burnley borta inför då United hemma, som är en match som jag tror att de verkligen verkligen prioriterar i ett Manchester derby. Ja, men då kan han mycket väl vilas, och då tappar man honom där, då vill man inte sitta med 12 miljoner på bänken. Dessutom så fortsätter han ju tappa i värde eftersom det är så många som byter ut honom. Och det kanske man inte är så sugen på. Jag är rätt övertygad om att Sterling kommer få ett rejält uppsving inom inte en allt för lång framtid. Han kommer göra några riktigt bra omgångar och då kommer folk börja byta in honom. Och då kanske han dessutom har haft den här avstängningen. Men just nu, om jag är tvungen att säga om man ska byta ut honom eller inte, då hade jag bytt ut honom. Speciellt som han skriver här att han inte har Mané. Ja, men det är ju ett jättebra läge. Eller om man vill ha andra saker han vill uppgradera, så finns det ju andra alternativ som är mycket billigare för att få mer pengar till övriga positioner.
Ja, jag tror inte att det är omöjligt att han vilas mot Newcastle heller, då Burnley borta är en tuffare match också, så att det kan bli så också. Sen har vi lite Son inför De Bruyne, undrar Arvid Julander.
Och ta ut De Bruyne?
Yes.
Ja, det hade jag inte gjort. Alltså, jag vet inte, det kanske bara är jag, men jag har ju suttit med Kevin De Bruyne sedan hans tokbilliga pris som startar på 9,5 och varit med i den här prishöjningen. Kevin De Bruyne vill jag ha. Så enkelt är det bara. Sån, absolut. Jag skulle gärna äga sån. Man kan inte äga alla. De Bruyne kommer inte stryka på foten för sån. I mitt fall i alla fall.
Nej, sen är det med Simon Åsberg. Han undrar, Son in mot Sterling och då tar in Robertson mot Dunk. Har även pengar att få in Mosé då istället för Connolly. Är det värt att ta ut Sterling?
Ja, Sterling-diskussionen som sagt går på din magkänsla. Men som sagt, om jag tvingas att säga någonting så tar jag ut honom.
Johan Näslund, jag tror han har lyssnat på vår podd tidigare, för han frågar, verkligen dubbla upp på poolförsvarare? Både Chilwell och Emerson känns ju som bättre alternativ. Det har vi ju pratat ner en del, att vi är mycket mer osäkra på Robertson nu med det tajta matchandet och skadan han har haft.
Ja, absolut. Och sen ska jag säga att jag tycker i och för sig inte att Emerson är ett bättre alternativ än Robertson.
Nej, det tycker inte jag heller. Emerson har ju blivit utbytt några matcher där Reece James har fått spela högerback och Aspilicueta gått över på vänsterbacken. Så att hans plats är inte helt given i Chelsea.
Nej, men Chilwell är absolut jättefin. Ja, och som sagt, just nu tycker jag dessutom att den här Game Week 18 är lite för nära för att byta in ytterligare Liverpool-spelare.
Yes, Jimmy Norlén, vad har ni för tankar kring Ings versus Jimenez? Jag överväger själv säsongens första hit och ta in Ings för Mopay.
Ings för Mopay, ja absolut. Men Ings för Jimenez, ja alltså vi sitter ju i poddlaget sitter vi utan Jimenez och har Vardy, Ings och Abraham på topp. Jag skulle ju hellre sitta med Jimenez än Ings, men jag är ju inte missnöjd med Ings på något sätt och spelschemat ser jättebra ut, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker Ings är en jättebra spelare och ska du ta in han istället för en Brighton forward nu så säger jag kör.
Yes, och sen har vi Henrik Mekital och sista frågan, sitter fortfarande på Callum Wilson, dags att hoppa på Jimenez nu?
Ja, det kan man lugnt säga. Det var väl som jag sa där i matchgenomgången att de här procenten, vad var det, 8% drygt som sitter med Wilson. Nu är det läge att agera och kan man göra något till Jimenez så absolut kör. Det finns ju flera andra alternativ. Man kan hoppa på Rashford också om man har pengar till det eller ja, Abraham om man inte har honom än och sådär. Så att det finns flera alternativ. Wilson ska man i alla fall inte sitta med, tycker inte jag.
Nej, det var sista frågan.
Då så, då önskar vi alla ett stort lycka till här inför Game Week 14. Och framförallt vill jag pusha för att komma ihåg att snabbt efter deadline sätta i ordning ett lag som ska klara Game Week 15, alltså midweek-omgången. Det är min starka rekommendation. Yes, tack för mig och stort lycka till.
Lycka till allihopa.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.